hører på Teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter i Trondheim med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Du, Odd-Rikard, nå skal vi snakke om et tema som er utrolig spennende.
En av mine topp 1 favoritter.
Ja, det tror jeg ikke du alene om, faktisk.
Nei.
Dette er jo, og det, bare hva som har skjedd nå de siste månedene og årene rundt diskusjonen rundt kjernekraft, det er jo fascinerende.
Ja, det er mindboggling, og det går jo en vei, Jan. Det er, ja. det er jo ikke sånn at folk går i tog og sier nei.
Nei, men det har de gjort i mange år,
det har de gjort.
Altså, det blir litt som svensk og finsk NATO-motstand, ikke sant? Det snudde i løpet av uker.
Ja.
Og det er litt det samme med kjernekraftdebatten.
Ja. Ja. Du, det er, altså, jeg blir litt sånn trist da jeg tenker på, jeg husker Trimaraer-ulykken, det var jo ingen som døde, eller det var en lekkasje.
Nei, men det ble en dramatisk film da, med Jane Fonda blant annet.
Den ble spilt inn uavhengig, men den kom, da. Ulykken kom og skapte furore for den
ja,
filmen.
Ja, fantastisk.
Den filmen, som ikke var noe særlig, den fikk traction,
ja.
Men den skapte også motstandsbevegelsen.
Visst.
Og vi hadde ikke vært for den filmen, så hadde... Mens amerikanerne stort sett baserte seg på kjernekraft, og ja. Vi hadde ikke fått alt kullbrenneriet som de holder på med.
Nei.
Ja, det hadde kommet til å tippe over.
Men nå har dette kommet, og i Norge så er det jo også nye debatter. Nå har vi jo Halden-miljø, som der er det ikke noe reaktor igjen, men det er jo stort miljø for dekommisjonering.
Mye kompetanse der.
Mye kompetanse, og debatten har kommet inn på oss med svenskene som fyrer løs og to satsinger i Danmark.
Ja, det skjer i landet rundt oss med et tempo som jeg ikke hadde drømt om. Altså.
Ja, og så har vi fått en tidligere kjenning fra av oss, Bill Gates, som har involvert seg med sine penger og vilje. Og sørkoreanerne er i gang på såkalt SMR, noen små reaktorer.
Jeg tror det er noe sånn som en 60-70 nye initiativer i gang på fisjon, og så er det 30-tall på fusjon.
Ja, og den fusjonen skal vi vente litt med, men det er jo den hellige grad.
Det er det.
Men dette her da, rundt her, og politikerne, det har jo til og med, nå er det politiske partier i Norge som slår et slag for kjernekraft, har jo ført til da at miljøet her oppe på NTNU har jo organisert seg, og vi har jo en instituttleder for Institutt for fysikk her på NTNU som nå også har fått i oppgave å lede team kjerneenergi, altså samle kjerneenergikompetanse fra forskjellige fakulteter og institutter. Erik Wahlstrøm, velkommen til oss.
Takk, takk, takk.
Vi håper at innledningen vår var ganske riktig.
Ja. En podcastinledning ska alltid vara entusiasmerande och någorlunda korrekt, men inte alltid korrekt.
Men Erik, det är i vart fall en kjensgjerning att det är mer intresse och tryck och runt kärnkraft nå, och det är det dere må respondere på.
Ja, det stämmer.
Ja. Hvordan har alltså dere bestemte dette, eller det blev satt i gang i rett over påske eller noe sånt, att man skulle koordinere seg?
Det er litt lengre prosess enn så. Så vi gjorde en hel del forarbeid fra desember og fremåt i å forsøke hvilken konstellasjon, hvor arbeider man med det. Vi kunne jo valgt noe annet enn å arbeide under team energi. Så det var en del, eller under energi.
Ja, for det er mange team.
Det er mange team der, men også hva er den beste veien fremover. Og sen så började vel jeg en diskusjon med ledelse for team någonstans i januari og februari, diskutere hur vi gjør det, legge forslag på hva skulle være innholdet i det, hva er det for tematikk som vi tycker er relevant og interessant å undersøke, og hur tar vi tag i det. Og sen så kom man ut med det litt mer publikt. Vi hadde vel vårt første... vår första sån startsamling med de främsta intressenterna, det var väl i april.
Ja, det var då vi fick höra om det.
Ja, och sen så har vi då, nu har vi kört igång ledergruppen ordentligt och börjat på arbeta med lite mer strategi, vilka områden ska vi ha strategier inom och så vidare.
Vad är viktigast för dig då, är det se på hele feltet og opparbeide og velge ut kompetanseområder, eller?
Jag tänker väl, det vi har sagt är ju att vi kommer nog arbeta i ett par olika områden. Alltså vi har ju fyra aspekter som är viktiga att vi har en gott blick på. Alltså det är ju, det är förmedlingsaspekt, det är ett utdanningsaspekt. Och sen så har vi två aspekter vi jobbar med som är fusion och fission. Alltså bägge bitarna och se till att vi håller oss ajour och har passutveckling av bägge de två områdena på NTNU. Mm.
Fra du startet arbeidet da, og frem til nå, altså etter drøyt halvår eller noe sånt kanskje, hva er dette veldig annerledes enn du hadde sett for deg, eller hva kan du si?
Jeg tenker at det mest annerledes var nå egentlig, om jeg tenker tilbake 1,5 år, for jeg har vurderet, altså sett på situasjonen som, ja. Altså er man instituttleder for et fysikkinstitutt, så skal man jo se hva som skjer innom området. Och där såg vi samma skift som er. Alltså du hade en total icke-tematik tills du helt plötsligt hade en ganska stor vändning i vad politikerna faktiskt diskuterar och hur relevant man tycker det är. Då. Och det är naturligtvis relevant för oss också när vi diskuterar det.
Men det må ju också vara en fantastisk möjlighet för dere med, som sitter på institutet där ni gör och kunna komma på banan med kunskapen och dela den med politiker och beslutningstagare och vem det nu måste vara.
Ja, eller det är det. Det finns ju också den andra biten av det här är ju för ett universitet så är det också resursdisponering då. Mm. Om man verkligen ska bygga upp ett fagmiljö så tar det stora resurser från andra fagmiljö och det är en prioriteringsdiskussion. Så du måste förbereda en diskussion och tankar runt vad vill vi egentligen göra det här ganska länge för att hänga med i tematiken som är då. Det är inte så att man går ut och ansätter en professor inom ett område om man inte har en god basisfinansiering.
Nej,
och än så länge så har inte regeringen gett några premisser runt det egentligen. Va? Inte ens den centersatsningen man gjorde ger ju egentligen några långsiktiga initiativ på den sidan. Va? Så om du ska investera i det eller om vi ska tycka att det är intressant som universitet så måste man följa med långsamt, bygga upp och bygga upp kontakter, se till att vara beredd om politikerna vill det. Då.
Men det som är väldigt intressant är ju att nu är det, hvis jag förstår det rätt, 20-tals personer involvert i den samlingen och det har faktiskt allerede kompetens inom många områden.
Ja, ja.
Det vill ju kanske överraska många norrmän aldrig hört.
Ja, det tror jag. Vi måste också se att det verkligt stora kompetensen är ju IFE som satt på vart fall och som till dels har ändå.
Ja, ja, som faktiskt
i Norge, som har opererat 2 reaktorer.
Ja.
Och som står bak väldigt mycket av säkerhetssystemen som brukas i kärnkraft i hela världen.
Mm.
Ja.
Så vi har en roll att spela alltså, men vi har ju inte haft kraftproduktion i Norge.
Nej, och då kommer vi ju in på det, Odd-Rikard, som både du och jag kanske blir skuffet över, men som det är viktigt att säga här då, Erik, jag skönjer att dere är ju inte ett pådriverorgan för kärnkraft.
Nej, man kan väl säga så här, vi har ju om vi tittar på teamet i sin helhet så har du har ju allting från den ena biten som är alltså som tror att det här är väldigt viktigt och alltså, som tror att det här är lösningen för framtiden och naturligtvis så ska de kunna arbeta för det. Och så har vi några andra som är relativt restriktiva i sina hållningar. Jag ligger någonstans mitt emellan. Mm. Så jag är lite osäker på hur ekonomin runt det här egentligen ser ut i slut då. Och det är det jag är mest, alltså, så som jag tänker runt investeringsmässiga i det då.
Då tänker du på NTNU-ekonomin?
Nej, tänker jag om du ska satsa på det nationalt.
Hur ser
ekonomin ut egentligen? Du har många länder som har ett relativt stort förtryck i att etablera kärnkraft, har det gående. Hur ligger vi till, alltså det förtrycket som vi har haft med ett energipris på 20 öre, kommer vi faktiskt att ha... Kommer vi ha det i framtiden? Spelar det någon roll om vi... Alltså, installerar vi kärnkraft som någon annan har utvecklat så blir de trend lika dyrt som något annat land. Så att det tror jag är den stora omställningen. Då.
Ja, men hvis vi nu ska nästan fördobla energi, strömproduktion vår för att elektrifiera allt i samhället. Och vi stänger igen alla möjligheter som kan ge oss billig kraft, sånt som landbaserad vind.
Ja.
Vad andra möjligheter har vi då?
Nej, det är inte säkert att du har några andra möjligheter. Så då hamnar du i en situation där du får fått energipris som är ungefär resten av Europa som är baserat på kärnkraft.
Det är, men Odd-Rikard, regnestykkene till Erik och hans kumpaner, de var mycket bättre för någon månad sedan. Då gick kilowattimmen kostade 6 kronor. Då var det inte vanskeligt.
Nej, men det är det som är det intressanta. Det här. Ja. Du har debatten är ju också driven av hur ser energipriset ut, hur kommer det stabilisera sig och där krävs det ju en... det är inte enkelt att säga, svara ja eller nej på spörsmål när man väl kommer in i den dynamiken och förståelsen. Då.
Så men slik jag skjønner det nå, ja. Så driver dere fortsatt och kartlägger kompetensen som finnes.
Ja.
Ja. Kan du si noe om det arbeidet? Altså, er det uventet at noen rekker opp hånden og sier «Hei, dette her kan jeg faktisk en del i det segmentet» eller...
Nej, jag kan väl tänka mig alltså för en del. Vi har ett par forskare som kommer utifrån som faktiskt är som kommer från kärnkraftsindustrin och kärnkraftsforskningen men som har fått andra uppgifter. Alltså det är ju klassiskt, alltså de exempel jag tänker på mest är väl de som kommer från. Vi har ju som tvåfasutströmning, sådana bitar, det kommer från kärnkraften från början. Så att när vi har en stark miljö på NTNU som rekryterar inom det så är det naturligt att också få några med den bakgrunden som kommer tillbaka in i det. Va?
Ja, det finns ju ett sådant flerfasanlägg, testanlägg rätt
innan. Ja, just det. Så det innebär att du på köpet när du gör olika sorts rekryteringar så får du också den kompetensen då, som kan vara relativt djup och modern faktiskt. Så det är lite... Det är intressant och det är typiskt att sådana människor räcker upp handen när de ser att okej, nu etablerar vi någonting och jag har kompetens och naturligtvis vill jag vara med.
Ja, väldigt spännande. Och vi må ju sån avslutningsvis också komma in på Erik att detta dere håller på med det inkluderar ju också den helige graal, nämligen fusionssidan.
Ja.
Nå, det er jo som mange av oss vet beskyldninger om at ja, men det ligger alltid 20 år frem i tid, minst. Men
ja,
nå har
jeg... 2 år.
ja, det er din versjon.
Ja.
Men er det, ikke sant, det er jo det jeg litt redd for, er at noen skal bli så optimistiske på fusjon, at de, men likevel ikke skjer, at man toner ned innsatsen på de nye moderne kjernekraftverkene, ikke sant? At helheten da tar enda lengre tid.
Men det er jo ikke det. Jeg var jo i Boston i fjor høst og snakket med folk på MIT og sånn, og de sier jo det at vårt håp, eller vårt mål, er å forsyne verden med 20% av energien i 2050. Ja. Det er et ganske hårete mål. Men så samtidig sier de at vi er nødt til å ta i bruk også fisjon. For at vi kan ikke miste noe tid, vi kan ikke fortsette å brenne fossil kull.
Nei, men
vi trenger begge
det,
eller?
Jeg skjønner det, men det er der jeg tenker at dette miljøet her på NTNU kan også bidra i den debatten da.
Absolutt.
Fordi at motstandere av tradisjonell kjernekraft vil jo alltid bruke det mot at ja, men det kommer noe nytt kanskje, og så er det mange som tenker at teknologin aldrig kommer.
Nej, jag tänker väl det sker ju saker på fusionssidan och anledningen till att jag vill alltså att man tänkte att det var viktigt att plocka in det är ju att någon gång måste man som universitet börja på att bedöma vart är vi i det landskapet, när behöver vi bygga upp kompetens och jag tror att det är rätt tid nu. Och sen har vi har ju kopplingar mot alltså laserfusionsmiljöet, vi har laserfysiker som är kopplade mot det miljöet så vi står inte utan koppling men det är alltid intressant att diskutera när ska då ett land koppla in sig på den forskningen? När tycker man att det är relevant? Tycker man att det är relevant? Vi är ju inte medlemmar av ITER för tillfället och de bitarna.
Nej,
så att, liksom, vi är inte uppkopplade på forskningssamfundet på den nivå som vi kunde vara. Och när blir det relevant att göra det? Det är väldigt viktigt. Då.
Det är ju en stor fare att satsa på en teknologi för tidlig. Men det är också en stor fare att satsa för mycket på gammal teknologi. Men när det kommer något nytt, alltså detta är ju en balansgång. Men så när jag skjønner det så är du speciellt upptatt av hur samfunnet tar beslutningar. Och där sitter du mitt uppe i en väldigt spännande dynamik då.
Ja, eller rättare sagt processen har ju fått mig, eller det är väl andra processer också, men den här är ju väldigt relevant och intressant för den, alltså som svensk så kopplar den ju väldigt mycket tillbaks till
Ja, ja.
Till de beslutningsprocesser som att i Sverige, och då är det ju, det är intressant att se den historiken av alltså, vad, alltså,
väldigt offensivt på kärnkraft och så
ja, alltså man på 70-talet säger ut okej, okay, vi installerar en massa reaktorer, mm, vi bygger upp det, ja, och det var nog lite, det var inte stock över sten, men du tog ju egentligen från att gå från forskningsreaktorer till att bygga reaktorer, så var det inte många år egentligen då.
Nej.
Det hade nog varit svårt att göra nu, men det var en stark uppblomstring.
Och så skulle de lägga ner kärnkraften och så blev det behållt, och så är det en ny vår igen i Sverige, och då vill de bygga mer.
Ja, så det har ju, det har ju väldigt mycket med hur man ser på, ja, energibehov att göra. Alltså det är ju grundprincipen i det hela då. Men sen hur politiska vändningar, alltså det ni nämnde om hur incidenter exemplifierar och vänder politiska diskussioner.
Ja. NATO,
det,
ja,
det är ganska, mm, intressant att se.
Men visst du ser på, alltså, vi har ju snart bara havvind igen som potentiell energikilde, landvind, vannkraft etc. Det blir ikke mye av det. Hva tror du om prisen på strøm om 10 år fra SMR-baserad kärnkraft kontra havvind?
Jag vet för lite om havvind för att säga om havvindsbiten då. Jag tror att det du SMR, om du tänker på kärnkraft generellt då, de låga priserna får du när du gör långa investeringar i kärnkraft då. Alltså så de svenska låga priserna har du ju för att du inte avslutar kärnkraftverken när du hade folkomröstning, utan har kört dem i 40-50 år. Du har upparbetade bitar.
Ja.
Så det hela blir, om SMR:na lyckas eller inte beror ju på, bygger upp en stor industri som blir godkänd, som lyckas dra ner kostnaderna i hela det här.
Ja, det är ju en seriebygging.
Då börjar du kanske komma ner i de priserna som är för de stora kärnkraftverken, för de tror jag egentligen är väldigt kosteffektiva då.
Ja.
Så priset kommer nog inte under det i hantering, för du måste, om du går för SMR tror jag, och vill ha bärkraft i det många år, så kommer du att vilja göra om, alltså, upparbetning av kärnavfall och få den industrin att gå också då. Så du har ju ett par segment av industri som ska upp och stå och som ska ha bärkraft, och där du ska dela investeringskostnaderna på varandra då.
Mm.
Väldigt bra, Erik Wallström. Vi må bara önska dig lycka till i koordineringen och arbetet med detta teamet vid NTNU. Vi gläder oss att höra mer och hoppas att dere får gitt lite god och riktig information till alla parter. Tack till Odd-Rikard Valmot, till vår producent Sebastian Hagmo, och mitt namn är Jan Moberg.